Det här är Statshemligheter, en podd av fackförbundet ST med mig Silvia Kakembo. Och i den här podden pratar vi om vilken roll staten har i samhället och hur det är att jobba i staten. Och vem i Sverige drömmer egentligen om en karriär på verket? Och hur många nyexade 25-åringar tänker, yes, jag vill jobba i staten? Och vem vill byta bana vid 45 och satsa på en framtid som handläggare på CSN? Jo, det kan jag berätta för er. Det är ganska många människor. 280 000 personer väljer att jobba i staten. Men tydligen så är det inte tillräckligt många. Det har nämligen blivit riktigt tufft för de flesta myndigheter att rekrytera. Och min kollega Sonja Leister har sammanfattat läget.
Nästan 9 av 10 statliga arbetsgivare säger att de har brist på personal. Det visar Arbetsgivarverkets senaste undersökning Kompetensbarometern som kom ut i våras. Situationen är allvarlig och staten verkar ha svårare att hitta personal än den privata sektorn. Där är det bara drygt 3 av 10 företag som anger att de har personalbrist. Staten har framförallt problem att hitta IT-experter, upphandlare och HR-personal, men det saknas också många andra yrken. Civilingenjörer, jurister, behandlingsassistenter, säkerhetspersonal, listan är lång. Det har hänt någonting på den svenska arbetsmarknaden. För 10 år sedan var det nämligen bara 4 av 10 statliga arbetsgivare som tyckte att de hade brist på kompetent personal. Den siffran har alltså fördubblats. Tidningen Publikt, som ges ut av fackförbundet ST, intervjuade i vintras flera HR-ansvariga inom staten om hur svårt de har att hitta medarbetare. Då sa Camilla Hallberg, enhetschef på Skatteverket, som ansvarar för kompetensförsörjning.
Det senaste året har det varit väldigt mycket svårare att tillsätta vakanser inom samtliga yrkesområden. Det är inte unikt för oss, utan vi har länge pratat om och vetat att det skulle uppstå en kompetensbrist på arbetsmarknaden i framtiden. Jag tror att den framtiden är här nu.
Framtiden är här, säger HR-chefen på Skatteverket. Och när konkurrensen om arbetskraften har blivit så här tuff så undrar jag ju såklart, hur kan staten bli mer poppis som arbetsgivare? Och vad kan myndigheter göra för att locka medarbetare? Och många kloka idéer om detta har Åsa Erba Stenhammar, som är förhandlingschef på fackförbundet ST. Hej och välkommen Åsa.
Ja men hej, tack för att jag fick komma.
Jätteroligt att du är här. Jag tänkte börja med att fråga dig om du är sugen på att söka ett jobb i staten?
Alltså jag har ju världens bästa jobb, men statlig sektor är ju otroligt intressant.
Har du jobbat i staten tidigare?
Ja, men faktiskt så har jag det. Nu är det länge sedan, det var 90-talet. Då jobbade jag på Försvarets materielverk.
Ah, spännande. Men du jobbar ju som förhandlingschef. Du har förhandlat fram kollektivavtal för statligt anställda med motparten, Arbetsgivarverket. Tycker du att statliga arbetsgivare anstränger sig tillräckligt mycket för att lösa den här kompetensbristen? 9 av 10 försöker hitta personer eller tycker att det är brist på personer?
Jag skulle säga att de jobbar jättehårt med den här frågan. Men den är stor och den är komplex. Och sen, man måste komma ihåg, arbetsmarknaden, marknad, det står ju för att det är liksom tillgång och efterfrågan. Kompetensförsörjningsproblem är det ju inte bara staten som har, utan hela Sveriges arbetsmarknad. Och då gäller det ju att den statliga sektorn kan stå sig i konkurrensen gentemot privat och kommun- och regionsektor.
Om du skulle dela ut ett poäng då till staten, på Arbetsgivarverket kanske, eller men i staten i stort, som där liksom poäng mellan 1 och 10, där 1 betyder så här, men det här är liksom hopplöst, och 10 liksom är så här, glöm allt vad liksom Google och Rich Tech heter, sök genast jobb i staten. Vilket betyg ger du till staten då som arbetsgivare?
Men jag skulle ändå ge staten en 7a, men med potential att bli en 10a.
Ah, okay,
jag tycker ju att en statlig arbetsgivare borde slå Google vilken dag som helst.
Ja, men bra. Där har ni nått alla statliga HR-chefer att bita tag i. Men okej, vad är det första du tycker att statliga arbetsgivare borde fixa då för att liksom börja klättra från 7a och uppåt?
Oj, det är allt jag på att säga. Det finns så mycket att välja på. Men en sak som vi vet att duktiga medarbetare tittar på, det är ju lön, det är arbetsmiljö, det är ledarskap, det är möjligheten att utvecklas, det är möjligheten att påverka både hur man ska liksom utföra sina arbetsuppgifter men också var och när man arbetar. Flexibiliteten.
Jag har ju med hjälp av min kollega Sonja Leister här hittat en aktuell undersökning som bemanningsföretaget Randstad gör varje år. Hur svenskarna väljer sina arbetsgivare. Och det här tänker jag kan vara bra att ha koll på om man då vill bli en duktig arbetsgivare. Och på plats ett då kommer löner och förmåner. Överraskade mig lite, men kanske dyrtider nu då. Plats två, trevlig arbetsmiljö. Plats tre, balans mellan jobb och fritid. Sen så nämns anställningstrygghet på plats fyra och intressanta arbetsuppgifter på plats fem. Den trodde jag skulle vara lite högre, men det förändras kanske från år till år. Och om vi fokuserar nu då på de positiva sakerna, i vilken av de här kategorierna som jag precis nämnde tycker du att staten presterar bra? Alltså löner och förmåner, trevlig arbetsmiljö, balans mellan jobb och fritid, anställningstrygghet och intressanta arbetsuppgifter.
Alltså, jag tycker ju att intressanta arbetsuppgifter och anställningstrygghet är två delar som den statliga sektorn är väldigt bra på.
Okej, vad skulle du säga att staten brister mest om du tänker för hela liksom medlemskollektivet i fackförbundet ST?
Alltså, det är ju trender som går åt olika håll, men jag skulle säga att den trevliga arbetsmiljön, där har vi en utmaning. Det är just nu enorma besparingskrav på den statliga sektorn med den senaste budgeten. Och det finns hela tiden en press på effektivisering. Och när man inte får nog med resurser, då blir det en påverkan på arbetsmiljön.
Om vi tittar på lönerna då, alltså den som är på plats ett här för i den här undersökningen, är det viktigt eller liksom, hur viktigt bedömer du att det är att lönerna höjs i, om man jobbar i staten?
Nej, men det handlar ju om att kunna betala marknadsmässiga löner så att man får tag på den kompetens man behöver. Och kan man inte konkurrera med det, det är ju svårt för staten att konkurrera med ett bolag som ger bonus och sådana saker. Det håller vi inte på med inom staten. Utan det ska ju vara ett paket som helhet, och där är ju lön och anställningsförmåner hänger ju ihop. Och där ser vi att vi har bra anställningsförmåner. Vi har bra semester, vi har bra pensionsavtal, vi har ersättningar om man är föräldraledig under ett års tid. Och så att vi har väldigt många bra förmåner, men de här behöver vi ju hålla i och vi behöver utveckla dem så att de liksom moderniseras. Ett sånt sak som vi moderniserade var att vi införde att även den icke-gravida kan följa med på mödravårdsbesök på betald arbetstid. Och det är ju ett sätt att se att föräldraskapet bär man tillsammans från början. Och det här jobbet, det måste vi fortsätta med.
Fint, ett slag för jämställdheten, om det nu är den typen av konstellationer. Ja. Ja, men spännande. Men jag, hur mycket tror du, eller du verkar inte tycka att det här med lön är så viktigt. Alltså jag jobbade i privat näringsliv och sen så började jag jobba i staten och så är jag tvungen att gå ner 25-30% kanske i lön, men hade dock inte så fina förmåner liksom i privat sektor som jag hade sen på när jag jobbade i staten. Men det var ju för att jag liksom brann för det här, men det var ju en ganska dålig affär rent liksom ekonomiskt. Vad skulle du säga, alltså, hur mycket tror du att man kan öka lönerna eller måste öka lönerna för att kunna konkurrera? Eller är det så här, men det är helt uteslutet? För jag tänker att de som lyssnar kanske ändå är så här, de värderar här då i den här undersökningen löner och förmåner på plats nummer ett, och så hör de dig säga nej, det kommer inte vara lönerna liksom.
Ja, nej, men det är klart, lönerna måste hänga med och lönen är viktig, och det är ju det som gör att det blir som en dubbel konsekvens av de här besparingarna. Tittar vi på årets förvaltningsanslag, den summa som myndigheterna får av regeringen för att bedriva verksamhet och som ska täcka kostnader för personal, då kommer den höjas med 1,09%, och då är löneökningstakten den är 4,1%. Och den här differensen, det gör ju att jag får högre lön men jag får färre kollegor. Så det blir en konsekvens för arbetsmiljön som är ganska allvarlig. Och det betyder ju inte att vi ska stå tillbaka lönemässigt. Det ska vi absolut inte göra. Då kommer vi ju inte klara den här kompetensförsörjningsproblematiken. Men det är, jag tror att vi kan inte tro att höjda löner kommer att lösa allt. Utan det måste vara höjda löner i kombination med en rolig arbetsmiljö. Eller en trevlig, en bra arbetsmiljö. I kombination med att man faktiskt kan utföra sina arbetsuppgifter med en viss... Ja, men mitt stort inflytande om hur saker och ting ska göra. Och där hamnar vi i diskussionen om ledarskap. Har man ett tillitsbaserat ledarskap där man litar på att folk gör rätt, eller har man ett kontrollerande ledarskap som gör att folk är mer bekymrade av att inte göra fel. Så det är en ganska stor skillnad som påverkar hur man har det på jobbet.
Du var ju inne på det här med den totala kakan här. Och regeringen beslutade i september att statsförvaltningen som helhet måste spara mer nästa år än vanligt. Och anslaget har ju totalt minskat med 1 miljard kronor för 2024. Är det ens realistiskt att tänka att man ska kunna göra massa satsningar för att kunna ta sig upp till den här önskvärda tian som vi pratade om här i inledningen?
Det är ju helt klart snubbeltrådar som har lagts ut. Vi ser, om man tänker att nummer 4 tror jag du sa på den här listan var anställningstrygghet. Det här märker vi redan nu att myndigheterna börjar titta, se över om de kan behålla alla de anställda som de har idag. Då sprider sig en känsla av otrygghet. Man har alltid sagt att statens kaka är liten men trygg. Ja, nu kommer ju det också börja gunga och det kommer ju göra att det blir än svårare med kompetensförsörjningen. En annan sak som kommer till, det är olika myndighetssammanslagningar. Det är att regeringen har aviserat att man ska fortsätta med omlokaliseringar. Det är också någonting som kommer försvåra kompetensförsörjningen. Vågar man ta ett jobb i Stockholm där man har vänner och familj och barnen går på dagis och så flyttar det här jobbet helt plötsligt till en helt annan plats, ja då kommer man ju också fundera en gång till. Så att jag vill nog säga att de här förslagen som har lagts fram kommer att försvåra kompetensförsörjningen. Vilket gör att vi måste satsa på det vi kan. Arbetsmiljön kan vi jobba med. Ledarskap kan vi jobba med. Att se till att man höjer lönerna och förbättrar villkoren, det måste vi göra. Och då är jag inne på en sak som jag tror är en liten USP för staten. Under corona märkte vi att väldigt många av våra arbetsuppgifter var platsoberoende. Om man kan ge de anställda större inflytande över var och när man arbetar, då är det en konkurrensfördel.
Ja, men spännande. För det låter på dig som att du sammantaget tycker att regeringen lägger ut lite för många hinder på hinderbanan här för att det liksom ska gå att lösa det här problemet som ligger i allas vårt intresse kanske.
Ja, och det kommer dessutom lagförslag som kommer göra det ännu svårare. Jag tror ju på det här tillitsbaserande att folk gör ett jobb och de vill göra sitt bästa och chefer ska möjliggöra det. Men har vi en regering som pratar om aktivistmyndigheter? Det finns inte någonting sånt. Myndigheterna är satta att göra ett uppdrag och det finns väldigt, väldigt tydliga regelverk. Det blir ju ett sätt att undergräva tilliten till statsapparaten som är oerhört allvarlig. Vi har också tillsammans med det den här utredningen om att utöka tjänstemannansvaret. Det vill säga att det ska bli lättare att straffa någon som gör fel. Det är klart att man inte ska göra fel. Men ibland sker det misstag och om man hela tiden är orolig för att straffas, för att bli av med jobbet på oklara grunder, ja, då gör ju det att det blir mindre effektivt. Man är mer bekymrad över att inte göra fel än att man anstränger sig för att göra rätt.
Ja, men spännande. Jag tänkte att vi skulle prata lite om arbetsmiljö. Och om man tittar på arbetsmiljön i staten så har ju er senaste medlemsundersökning visat att statligt anställda är ganska stressade. 7 av 10 känner stress till följd av sitt arbete och de är mer stressade än anställda på arbetsmarknaden i stort. Och nästan lika många, och det här tycker jag är ganska läskigt, svarar att de jobbar liksom övertid för att de inte hinner med sina ordinarie arbetsuppgifter. Och det här kan man ju tänka då är övertid som man inte får liksom extra ersättning för. Så egentligen har man en ännu lägre lön per liksom timme eller vad man ska säga. Vad tänker du att arbetsgivarna, alltså myndigheten i det här fallet, kan göra rent konkret för att det ska bli mindre stressigt att arbeta på en myndighet?
Alltså, som jag sa tidigare så finns ju resursbristen som det stora spöket och skulden till att situationen ser ut som den gör. Men i kombination med att det faktiskt är så spännande arbetsuppgifter och uppdrag som gör att de anställda brinner för att göra ett bra jobb. Det går inte att gå hem om det finns saker kvar för att man är angelägna om att det blir en bra slutprodukt. Vilket lite grann då motsägs av det här utökat tjänstemannansvar och kunna straffa tjänstemän mer. Det blir så skeva bilder tycker jag. Men jag tror att en väldigt konkret sak man kan göra, det är att utveckla statens digitala arbetsmiljö. På grund av att man är, och det är ju helt rätt, det ska ju vara otroligt säkra system, men det gör ju till exempel att många myndigheter får inte använda Teams och sitter kvar i Skype. Så man sitter med digitala verktyg som sabbar arbetsmiljön och man får inte heller utväxling av den effektivitet som den nya tekniken skulle kunna ge oss. Och det här är någonting som jag tycker att man verkligen borde satsa på.
Mm. Och jag vet ju att ni drev i den senaste avtalsrörelsen här som avslutades i oktober att man skulle ta bort karensdagen till exempel. Men Arbetsgivarverket gick ju inte med på det. Hade det varit ett sätt att locka fler anställda, tror du?
Ja, men det tror jag verkligen. Om det är någonting vi har lärt oss, eller så här, vi har lärt oss att om man går till jobbet och man är lite sjuk, då finns det risk att man smittar sina kollegor och då blir det fler som är sjuka. Och vi har ett system som egentligen ger ett ekonomiskt incitament att gå till jobbet fast du är sjuk. Och någonstans där har vi tänkt fel. Så vårt förslag var ju att tänka om och göra rätt och ta bort den där karensdagen. Så att se till att vi inte skapar mer sjukdom än vi behöver.
Ja, ekonomiskt smart säger vissa också, jag som är ekonom här. Okej, men ett annat ämne då som lyfts i den här undersökningen är ju work-life balance, som man säger på engelska. Alltså balans mellan jobb och fritid är något som är viktigt för många arbetstagare. Hur kan staten se till att tjänstepersoner får en bättre liksom, work-life balance? Vad krävs liksom, rent konkret för det?
Ja, men där går jag ju tillbaka till att öppna upp för möjligheten att arbeta eller att liksom välja själv var man utför platsoberoende arbetsuppgifter. Den typen av liksom egenbestämmande tror jag är en nyckel till att skapa det här work-life balance. Småbarnsföräldrar som inte behöver stressa från jobbet och hem. Vi har ju i många år yrkat på arbetstidsförkortning. Vi vill ju inte avstå lön för att få det, just med tanke på hur löneläget ser ut och att det är viktigt att man får så hög lön som möjligt. Men att minska tiden till arbetsgivarens förfogande, om det så gäller resa till jobbet, det är ju också ett sätt att liksom komma åt en arbetstidsförkortning, men som man inte skulle behöva betala för.
Just det. Men hur ska det gå ihop? Säg att man inte hade gjort den här liksom, tagit bort själva transporten då ur liksom, människors obetalda arbetsdag och man snarare tänker så här, ah, men vi ska gå ner till 7,5 timmar liksom, per dag så småningom, steg för steg. Hur hade det då gått ihop med att folk jobbar ju redan övertid för att de inte liksom, hinner med, för att man är för få liksom. Och det är just någon kompetensbrist, alltså rena huvuden så att säga, som saknas.
Ja, men vårt enkla svar på det hela är ju att liksom, öka på antal, liksom mängden resurser till den statliga sektorn. Men om man inte ser att det är en möjlig väg att gå eller det är en långsam väg att gå, då handlar det ju om att få utväxling av den effektivisering som vi ser med den digitala liksom, tekniken. Tempot i arbetslivet har ju ökat på. Nu kan man ha teamsmöten med vem som helst, var som helst. Man behöver inte längre resa. Bara där så sparar vi ju massa tid. Och om man återigen då förbättrar den digitala arbetsmiljön, då kanske man kan få den här utväxlingen som gör att fler slipper jobba övertid för att klara av de uppgifter som vi har.
Alltså du menar att vi egentligen redan har sparat in all den här tiden genom att ha liksom 0 minuter mellan våra möten. Ja, men väldigt kort här då på slutet, Åsa. Det är ju 280 000 människor i Sverige som väljer att jobba för staten. Vad tror du liksom är deras främsta drivkraft att göra det istället för att jobba då på Rich Tech, Google, IKEA, Samsung, you name it liksom?
Men jag tror väldigt mycket på att det är arbetsuppgifterna. Man vill vara med och bidra till att det ska bli bra för samhället, för helheten. Och man drivs mer av det än kanske att få den där julbonusen.
Ja, skippa julbonusen helt enkelt och gör något bra för dig själv och dina medmänniskor. Ja, toppen. Stort tack till dig, Åsa Erba Stenhammar, förhandlingschef på fackförbundet ST, för att du kom hit idag. Jag heter Silvia Kakembo och du har lyssnat på Statshemligheter, en podd av fackförbundet ST. Produktion och redaktion görs av Arena Opinion på uppdrag av ST. Och mer info om fackförbundet ST hittar du på www.st.org. Tack för idag!